Vad är viktigast egentligen? Ja, bra. Och det blev en snygg paus där mellan det där missljudet kom igång. Jag frågade, vad är viktigast egentligen? Det kanske beror på vad man gör för någonting. Om du ska tillaga till exempel tapas eller små rätter eller tacos. Ja, men då kanske det är något tillbehör som du älskar. Som du tycker sätter piff på det där måltiden av små rätter på ett alldeles särskilt sätt. Det just då kanske är viktigast. Eller om du ska köpa ett par nya skor. Då kanske stilen är allra viktigast för dig. Det kanske är skillnad på en sportsko eller en promenadsko, en vandringskänga. Men det kanske också är märket och materialet och annat som är viktigast för dig. När du går hemifrån och packar ner saker i din väska. Vad är viktigast då? Det kanske är många saker du vill ha med, men vad är viktigast? För mig är det jättetydligt. Det är nycklar, mobil, plånbok. Det är till och med så viktigt att komma ihåg för mig så jag försöker tänka den ramsan när jag går. Ibland glömmer jag det och så kommer jag hit utan nycklar. Så krångligt, så svårt. Eller plånboken eller vad det nu är i mobilen jag behöver kunna klicka fram. Nycklar, mobil, plånbok är viktigast just då. Men vad är då viktigast i Bibeln? Bland alla ord som finns, alla olika bud och tankar, vad är viktigast? Den här frågan var levande när Jesus vandrade här på jorden. Och man kan se det inte bara i Bibeln utan i judiska texter från den här tiden. Då ställer personer frågan, vad är viktigast av allt som fanns? Man hade räknat ut att det fanns 630. Bud. Det går säkert att göra färre och fler om man vill dela in det, men de hade enats. Det är 613 bud. Vad är viktigast? Och vid ett tillfälle så är det en rabbinen laglärd som kommer fram till Jesus. Vi ska vara glad för att han gjorde det, för då har vi Jesus tankar. Och han svarar till den här mannen. Vi kanske ibland tänker att alla skriftlärda ville snärja Jesus. Det verkar ju så ibland när man läser en del texter, men det fanns ju de som verkligen ville få svar och hade på känn märkte att Jesus, ja men det var något särskilt med honom. Vad svarar Jesus på detta? Och Jesus svarar den här mannen så här. Viktigast är detta. Hör Israel. Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och idag så kommer jag att tala om den första delen i den här bibeltexten. Och så sparar jag den andra delen till en gudstjänst om några veckor. Det är intressant att se vad Jesus svarar. Ja, men det är intressant för mig. Jag vill veta. Jag vill inte låta det här bara gå förbi. Vad ett ord som är vackert att läsa som man kan nicka till så här. Nej, men så kanske ingen av oss gör. Men om man någon gång har tänkt så. Jag vill inte göra så till det här ordet. Det här är viktigt för mig. Jag vill veta hur det hänger ihop. Och det är intressant att se att Jesus kopplar de här två orden så nära samman. Att älska Gud. Det är det viktigaste. Att älska sina medmänniskor, det är det viktigaste. De tycks hänga helt nära samman för Jesus. De går inte att skilja åt. Det går inte att välja det ena och hoppa över det andra, tycks det säga. I bibelordet här så talas det båda om hjärta och förstånd. Och man kan fundera på, vi är ju så olika. En del av oss har väldigt lätt i känslor. Pratar man om något som griper tag om ditt hjärta på ditt jobb eller i kyrkan eller hemma så vet du att det är så nära till känslorna. Och några andra av oss, vi kanske mer resonerar. Vi argumenterar, hittar skäl för saker, gör listor eller vad det nu är som är kännetecknande för oss. Skulle vi kanske dela upp det så att hälften av oss fokuserar på det där med känslorna Och hälften av oss fokuserar mer på det där med att begrunda och resonera. Nej, här tycks det vara oerhört tydligt att Jesus lyfter fram ett bibelord från Gamla testamentet. För det här är ord från Gamla testamentet som Jesus lyfter upp och gör viktiga. Där det både talas om hjärta, om tankar, allt som vi har. Vi alla, oavsett hur vi är skapade, vad vi har med, kan vara med och ha med det där med hjärtat och med tanken. Vi ska gå igenom den här texten. Det är superviktig och intressant text. För Jesus säger, viktigast är detta. Ibland kan man tänka att viktigast är vad vi har på bordet. Alltså, vi alla kan känna så ibland. Är det den där röran som vi har till tacosen eller till det vi ska äta som är det viktiga? Det kan kännas så om det inte blir som man har tänkt sig. Men det är ett helt annat lager och viktighet som Jesus talar om. Eller när man ska köpa kläder. Hur känns det inte när man står där och undrar om det passar en? Och har man köpt något och så är man osäker. Det kan nästan kännas som det viktigaste. När man går i sina skor och undrar om de inte klämmer åt eller hur det är på foten. Men det är ett helt annat lager av viktighet som Jesus talar om. Eller när det handlar om vad man har med sig. Alla prylar vi har omkring oss som man vill packa ner i sin ryggsäck eller ha med i sitt liv. Som när man står där i butiken och ska köpa något kan, alltså det kan ju kännas hur viktigt som helst. När man köper det eller när man har då får pyssla om det där man äger. Men det här är ju en helt annan nivå av viktighet. Och vad är det Jesus säger? Hör Israel! Vår Gud är den enda Herren. Vår Gud, nej, nu läste jag fel. Hör Israel, Herren, vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren, din Gud. Alltså man ser direkt att det här är ju inte en varm känsla som Jesus talar om. Det är någonting som vi ser här i det mörkare där som både berör hela, ja men allt vi har. Tankar och vårt sinne, det inre av oss. Nu ska vi gå igenom det steg för steg och titta. Vad är det egentligen som Jesus säger? Hur berör det oss? Vad kan det säga till oss den här söndagen? Vad kan det säga till oss i våra liv som kan vara viktigt? Inte bara idag. Det står så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Vad betyder det egentligen? I svenskan talar man om helhjärtad. Det är ett jättebra ord. Att vara helhjärtad. Har du tänkt på vad bra det ordet är? Helhjärtad. Vad händer om man ska lära sig att spela gitarr helhjärtat? Josef, du har ju börjat spela gitarr. Det var inte så länge sedan du började spela, har jag förstått. Jag trodde du hade det hela livet. Men på riktigt sa du att du började spela för inte så länge sedan. Ja, tror du att det är någon skillnad om man spelar helhjärtat? Ja, du kan nicka nu bara lite så här. Ja, men det tycker han. Ja, men det är klart det är. Alltså, helhjärtat, det måste ju hjälpa till så otroligt mycket. Jag har spelat gitarr, börjar om och om igen, gör det helhjärtat. Jag vet inte. Jag har en dröm, en bild av att jag spelar gitarr, men öva i helhjärtat. Ja, kanske en vecka. Och det är kanske inte riktigt tapetsering. Helhjärtat. Hur är det om någon tapetserar helhjärtat? Är det någon som har tapetserat? Jag har aldrig gjort det. Ja. Har du gjort det helhjärtat? Nej, du behöver inte säga. Vi får komma hem till dig och titta. Om man är kirurg. Har vi någon kirurg här? Ja, men vi har en. Jag visste väl det. Ja. Jag tänkte, du är säkert här idag. Är det bra att vara helhjärtad när man opererar? Ja. Tänk nu, bara för att fundera på orden, så kan det ibland vara bra att vända på det. Det kan hjälpa till att få sina tankar på plats. Om vi istället tänker att man gör det halvhjärtat. Om man ska lära sig spela gitarr, lite halvhjärtat, hur låter det? Hur blir det när man spelar för några andra än sig själv? Det går ju an när man är hemma. Det går ju, liksom blir ju en sorts känsla. Men när man är bland andra, lite halvhjärtat. Eller om man tapetserar. Om någon kommer och frågar, kan jag tapetsera hos dig? Och så märker du, det här är halvhjärtat. I passningen och så. Ja, det är inte så roligt. Men jag tog med det sista exemplet. Och det var nästan för smärtsamt. Jag tänkte att jag ska ha det ens. Men om man opererar halvhjärtat. Det är inte rolig tanke. Vi tar bort det. För det är ju så viktigt att låta hjärtat vara med. Att vara helhjärtat det man gör. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. I Bibeln beskrivs hjärtat som platsen där känslorna. Allt det som ryms i det där känslospannet finns. Och om hjärtat är hårdnat så beskriver Bibeln att Gud kan göra det levande igen. Så står det i Hesekiel. Jesus säger att vi ska älska av hela hjärtat. Och så står det sen av hela din själ. Det här är platsen som i Bibeln beskrivs som det innersta av människans väsen. Där livet finns. I första Moseboken så talas det om att Gud blåser liv i människan. Människan får en själ. Och man kan ju fundera på vad som är vad med hjärta och själ. Några gånger i mitt liv så har det rasat samman omkring mig. Och då är det som att benen inte har kunnat bära mig. Och så har jag tänkt, inte just då, men efteråt, att det är nog min själ som har varit bedrövad. Och så har jag också fått vara med om några gånger att det har varit precis tvärtom. Som att ja, men det har liksom varit otroligt mycket liv liksom inuti. Jag har förstått att det här är något viktigt för någon annan eller mig. Och så, jag kan ju inte dansa, men det har nästan varit som att jag har dansat. Jag har kanske sett mig omkring och, ja men vet så här, på mitt sätt uttryckt det. Det har varit mycket av det inre och jag vet inte om det är hjärta eller min själ. Och kanske är inte det så viktigt. Kanske är det inte det som är viktigt att veta om det är det ena eller andra. För Gud vet det. Gud vet precis vad vi har i vårt inre. Och vad som är vad av hjärta och själ. Jesus säger att vi ska älska Gud av allt vad vi har. Också av vårt innersta. Och sen står det av hela ditt förstånd. Du ska älska Gud av hela ditt förstånd. För Jesus manipulerar ingen. Jesus forcerar ingen. Och man kan läsa i Bibeln berättelser när några börjar följa Jesus. Och Jesus vänder sig om och så säger han några ord. Han vill att de ska fundera på om de ska följa honom. Hur de ska följa honom. Han frågar frågor som ja, men kanske inte vi alls skulle ställa. Vi skulle tänka vad bra att de följer Jesus. Men Jesus vill att vi ska få stanna upp. Ibland så kan vi tänka att frågor vi har i kyrkan eller i våra liv är svåra, nästan för svåra. Men det är inte dumt att stanna upp och fundera. Tankarna kan göra att vi läser Bibelns ord noga eller att vi prövar och i tanken får resonera. Ställa det ena mot det andra, bearbeta. Det kan bli något väldigt gott och viktigt av det. Jag har en kompis och hans pappa är matematiker. Han är professor i matematik. Man kan ju tänka sig att allt redan är uträknat. Pythagoras sats vet jag att något finns som heter. Och pi, derivata, var det rätt uttal? Ja, men allt verkar ju uträknat, men tydligen inte. Han jobbar med och fortsätta att räkna. Eller vad nu gör på dagarna när han är professor. Ja, det är fascinerande. Det är ett speciellt yrke tycker jag då. Men han är också kristen. Och jag vet för han har berättat för mig. Att en tanke gnagde honom. Vad kan jag göra med det jag har i mitt liv? Vad kan jag göra? Och så börjar han att skriva en bok. Och så fortsatte han, höll på med andra uppgifter. Så började han skriva, eller fortsätta på den där boken. Och till slut, efter ganska många år, så hade han en bok. En bok som förklarade grunden i hans tro. Utifrån matematikens perspektiv. Och jag har den boken och bläddrat igenom lite. Jag har inte läst hela. Nej, jag har inte läst så mycket. Den är inte ens till mig. Den är till andra i hans läge. Han har sagt att han har skrivit för sina kollegor, för de som är omkring honom. Är inte det fascinerande? Han har använt hela sitt förstånd. Vi är alla olika. Det finns ingen jämförelse. Vi har det vi har. Och du kan vara med och använda hela ditt förstånd. Mm. Av hela din kraft, står det. Det här är ett ord som i alla fall för mig är både den här själsliga eller det kraften som jag har i min energi eller vad man uttrycker. Eller jag har i min kraft, min fysiska kraft. Och det är väl lite olika om man är ung mitt i livet eller gammal. Men det är lite märkligt ibland när man bjuder in till en del samlingar eller när man frågar några om att vara med på bönesamlingar. Då tycks ju, ibland är det ju de äldre som är med som verkar ha mer kraft än de yngre. Och den andra uppgiften är tvärtom. Det kanske är lite olika i livet, men visst vill vi ha fler unga på bönen. Och visst behöver vi fler äldre i våra barn- och ungdomsverksamheter. Det är nog så. Men oavsett vad man är i livet så kan man vara med och ge av sin kraft till Gud. Har du funderat över varför kärleken är så viktig för Gud? Det står ju på många ställen om kärlek. Varför är det så viktigt för Gud? Är det så att Gud skapade oss och så upptäckte han att kärlek är tydligen viktigt? Och så kommer Jesus och så blir det en ny nivå av kärlek. Det verkar bra. Nej. Bibeln beskriver ju att Gud har skapat oss till sin avbild. Vi har spår, vi har delar i oss som är tänkta att vara som det är. Kärleken är en så otroligt stark drivkraft i oss. Och Gud vet det. Han har skapat oss till sin avbild. På ett ställe står det i Bibeln att Gud är kärlek. Alltså han är kärlek. Det är väl inte så märkvärdigt då att drivkraften är stark när det handlar om kärlek. Jag vill berätta en berättelse som handlar just om det här. Hur stark kärleken kan vara. Och det handlar om en kille som älskade sin EPA-traktor mer än allt annat. Och han ville att skoldagen skulle ta slut. Så han kunde åka hem och meka, fixa, pimpa, ordna med sin EPA-traktor. EPA-traktorn som doftade så där underbart av bensin. Och som hade flera delar i sig, numera, som var limmade med sånt där lurvigt tyg, ni vet. Han var en underbar EPA-traktor. Han hade massor av bilder på den i sin telefon. Som han kunde bläddra fram, visa, titta på när skoldagen var lång. Och några videoklipp också. Som han kunde titta på under rasterna och visa för andra. Och han gillade särskilt det där när han gasade så där mycket. Så att röken åkte ut på gatan. Men han hade inte fyllt de där viktiga åren ännu. Han hade ännu inte fått körkortet, men den fanns där och väntade på honom. Hans mamma tjatade om allt. Han skulle göra det ena, han skulle göra det andra. Han skulle plocka i ordning, han skulle fixa med sig själv. Hon tjatade och tjatade och han skulle klippa sig. Men det var som att ju mer hon tjatade, desto smutsigare och stökigare blev hans rum. Och var det inte som att hans hår bara växte mer och längre? För allt det där som hon tjatade om, det bet liksom inte. Men en dag hände någonting i skolan. Plötsligt var hon där. Hon var där. Det var en tjej som man hade sett många gånger förut. Hon bodde inte så långt ifrån honom. Men nu var det på något nytt sätt. Och han såg henne. Och när han såg henne så var det som att hans hjärta liksom slog på ett nytt sätt. På ett helt nytt sätt som man inte hade känt. Inte ens när han tittade på sin bil. Och verkar inte som att kärleken var besvarad när han såg hennes ögon. Hon bodde ju inte så långt ifrån. Och Ibland tog han en helt ny promenad, slingan bredvid henne. Lite för att det är skönt att gå, ni vet. Och plötsligt var det inte så svårt att städa sitt rum eller fixa ordning i garaget. Ordna med allt det där. Till och med klippa sig i en lång frisyr naturligtvis, men ändå. För tjatet klarade inte av det som kärleken gjorde. Gud tjatar inte på dig. Det finns ord som upprepas i Bibeln, för de är viktiga. Ord som visar, tydliggör. Men de är till för att inspirera, tala in i våra liv. Gud tjatar inte på dig. Det står att allting börjar med Guds kärlek. Vi älskar därför att han först älskade oss. Så står det i 1 Johannes 4:19. Men vi ser det på så många ställen i Bibeln. I olika texter, långa berättelser i Gamla testamentet, i Nya testamentet, i kärnfulla ord. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och vi kan se det här genom hela Bibeln. Vi kan se det i skapelsen. Vi kan se det när allt blev till i Bibeln. Naturen är så vacker så att det nästan gör ont ibland när man ser en å eller något som man själv känner är vackert. Det kan nästan vara som att det brister i ens inre. Det är meningen att vi ska njuta av allt det vi ser. Allt det som är Guds skapelse. Skapelse som är ett uttryck för Guds kärlek. Och du och jag är skapade av Gud. Han låter ditt hjärta bulta varje slag som det slår. Och redan långt innan din mor och far, mamma eller pappa eller vad du kallar dem, gjorde dig, så visste Gud att du fanns. Han ville ditt liv. Det var inte en tillfällighet. Du var önskad från första stund. Och han gjorde dig så unik som han ville ha dig. Inga diagnoser. Han ville skapa dig så, exakt så som du är. Och allt detta beskriver Bibeln som ett tecken på Guds kärlek. Och det är nästan svårt att förstå. Men Bibeln beskriver att vi är Guds barn. Och det här beskrivs inte som en bild. Inte som en illustration. Utan det beskrivs att vi är Guds barn. Lika mycket som någon som är adopterad har föräldrar. Som ser på dem som sitt barn. Vi är Guds barn. Och den helige ande talar in i våra liv, säger Bibeln. Och säger, du är ett Guds barn. Du är ett Guds barn. Och Jesus, han undervisar om Guds stora kärlek på så väldigt många sätt. Han dör på korset för din och min skull. För att vi ska räddas. Och en dag så får vi alla, vilka vi än är, ta vårt sista andetag här på jorden. Och så får vi möta vår vän och frälsare Jesus i himmelen. Och tänk bara alla som vi får möta där. Och allt det här, tänker jag, är det ultimata tecknet på Guds kärlek. Ja. Till sist, vad ger man till den som har allt? Igår var jag på födelsedagskalas med ett barn som fyllde år, 2 år. Någon som hade fyllt 12 år. Och så någon som var lite äldre. Jag vet faktiskt inte vad min svärmor fyllde riktigt. Det måste jag ta reda på. Men vi firade. Och vad ger man till någon som är liten? Det är inte så svårt att köpa en present till någon som är 2 år. Nästan allt är ju roligt. En 12-åring, det är lite svårare. Vad ger man till någon som är äldre? Jag tycker det är så svårt att veta vad jag ska ge till min fru. Alltså, vad gör man till någon som har ännu fler år? Som redan har allt? Gud är ju en sån. Han har ju allt. När jag var lite yngre än vad jag är nu, mina barn var små, så kom de ibland hem från förskolan med någonting de hade gjort. Eller på dagen hemma hade de målat en teckning. Eller i sitt rum, i största hemlighet, hade de gjort något pyssel. Och så kom de med det här till mig. Och ibland kunde jag inte ens läsa deras sorts bokstäver vad det stod. Då fick de förklara vad det stod på den där lappen, på teckningen eller vad det var. Eller berätta vad det var för teckning, vad det föreställde. Men det är ju några av de allra finaste gåvorna jag har fått. Du och jag kan vara med och ge tillbaka det vi kan av allt det vi har till Gud. Vi är Guds barn. Det är något särskilt när vi är med och ger av det vi kan. Det står på ett ställe i Romarbrevet 12 och 1 att vi ska frambära oss själva som ett offer till Gud. Och du och jag kan ge någonting. Det betyder något för Gud. Därför så talas det om det här som vi läst idag om kärlek. Och att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd, av hela din kraft. Men allt börjar med Guds kärlek. Och sen får det flöda över till det jag predikar om några veckor. Flöda över till våra medmänniskor. Otroligt vackert. Ingen tillfällighet. En plan från första stund. Och vi får leva i det. Nu ska jag be en bön för oss själva. Några av oss vet med oss att våra hjärtan har stelnat. Eller det är inte som tidigare. Saker har hänt i våra liv och åren har gått. Vi kan be om att Gud ska göra våra hjärtan levande. Några av oss tycker att det har varit en slitning i vårt inre. Vi har fallit ner många, många gånger. Och vår själ har smärtats. Eller så har andra saker tagit plats i vårt inre. Några av oss har så mycket tankar. Skolarbete eller arbete. Vårt förstånd har helt ockuperats av allt det där. Och kraften, för några av oss är det jättesvårt att få allt att räcka till av kraft. Nu kan vi be. Och så kan vi be ärligt till Gud. Herre, vi vill ge allt vi har, men vi vill vara med och hitta sätt vi kan göra det. Idag har jag inte gett 5 goda råd hur du kan göra i ditt liv. För det är så olika för oss alla. Jag tror att de här orden, precis som judarna som läste det här i sin bön, att det är ord som ska finnas med i våra liv. Så vi kan utifrån våra liv, om man är matematiker eller om man är skolungdom, om man jobbar, om man är pensionär, vad man än är, så får det vara ord som finns med. Och så får man fundera, brottas, tänka. Och så får man vara med och ge tillbaka till Gud. Nu ber jag en bön. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar också för att din ande gör ordet levande. Talar in i vårt liv. Talar på ett sätt som jag predikar eller på det sätt som du förmedlar genom anden. Herre, vi tackar dig för att du har en hälsning till oss. Du vill att vårt hjärta ska få liv pulsera så som du har tänkt. Herre, vi ber för oss med vår själ och allt det som det rymmer. Herre, för vår tanke. Vi som pluggar eller arbetar eller vad vi nu har för liv, Herre. Vi är för vår kraft. Herre, vi vill vara med och ge allt till dig, Herre. Herre, vi vill hitta sätt som vi kan ge det vi har till dig. Så ber vi för den här fortsättningen av gudstjänsten. Den viktiga stunden när vi får vara med och be. När vi får sjunga, när vi får be för den som sitter bredvid oss. Eller fortsätta senare under dagen möta våra nära. Herre, tack för den här dagen. Amen.